Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och...
Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell.
Jag visst.
Så är det.
Hur är det fatt?
Det är bra, jag har D-vitaminbrist. Jag vill inte att jag ska veta det.
Det har du verkligen.
Ja, det har jag verkligen.
Du har ju varit och kollat dina värden.
Jag gick och kollade mina värden för att jag kände att det är något som inte stämmer. Mm. Det är så kul för att alla har varit så här, men det är klart att du är trött, du är utbränd. Jag bara, det är svårt att förklara, men det har blivit värre och värre. Jag har mått på ett annat sätt. Alltså, det är liksom, det går inte att förklara tröttheten. Det ska väl bli lite bättre ändå, eller? Eller i alla fall inte sämre.
Nej, men precis. Och nu har du ju haft det rätt så chill. Visst, utbrändhet kan ju sitta i kroppen jättelänge. Men,
men
ändå, man känner skillnad på trötthet och trötthet med.
Ja, alltså, precis. Och så var jag så här... Jag tycker att det är lite jobbigt när det känns som att man liksom inte blir trodd när man tolkar sig själv. Så det var liksom nästan lite skönt att bara så här, ja, du har jättelåg D-vitamin. Alltså, du borde, alltså, ska jag äta någon stark D-vitamin nu.
Fy fan, vad skönt.
Ja.
Grattis till svaren.
Thank.
Jag vill säga en sak innan vi pratar om något annat. Att idag, när detta släpps, så är det ju måndag den 27 feb. Mm. Mm. Och då har vi vår premiär för stand-up på cirkeln. Jag och Marcus Tapper.
En måndag?
Ja, vi kör måndagen den här säsongen istället.
Mm-hmm.
Och ikväll alltså, om ni lyssnar på måndagen, så är det alltså i Stockholm. Vi har premiär, det är Kristoffer Kringland Svensson, det är Torbjörn Averås Skorup och det är Kirsty Armstrong som kör.
Alltså, yeah. Sluta genast.
Och jag har ju inte...
Jag kanske kommer förbi.
Ja, gör det, vad roligt. Ja. Watch me cry on stage.
För att jag ska spela in en podd där man ska läsa in sagor lite full.
Va? Vad roligt.
Det känns som att det kanske är läge då inte gå hem direkt. Till läggning.
Jag bättre jag hör en så jävla bra saga som jag tänkte
så du lilla vrung.
Ja, men det är bra, du tar ansvar. Du får driva runt på stan lite. Men då kan jag ju också säga, för vi har inte gått ut med resten av säsongen. Vi har 2 kvällar till den här säsongen då. Vi har inte gått ut med vilka som kommer då. Det kanske jag ska göra nu bara.
Ja, men kör.
Ja, jag gör det. Men jag har
jag liksom vill inte... typ veta. Jag tror inte jag sett det. Eller hör det.
Då är det alltså kväll nummer 2 så kommer Isak Jansson, Josefin Sonck och Thanos Fotas.
Otroligt bra också. Men vad kul du sa Josefin Sonck. Det som sa Josefin Sonck.
Josefin Sonck. Jag tyckte jag sa Thanos Fotas roligt också. För jag sa Thanos Fotas. Alla de tre är ju otroligt roliga. Det får alltså, ni faktiskt inte missa. Andra kvällen är alltså 27 mars. Sista kvällen är 29 maj. Och då är det Josefin Johansson, Al Pitcher och Felicia Jackson. Det... Alltså det ska bli så kul.
Ja men verkligen.
Mitt i allt det andra så ska det bli en riktig fest. Så det får ni komma och kolla på helt enkelt.
Biljetter finns på bilden här.
Vad sa du?
Visst, alltså, förlåt att jag har berättat, men i höstas visst körde ni varannan vecka då?
Ja, vi körde ju sex kvällar i alla fall.
Ja, så det är ganska mycket färre.
Ja, vi kör bara tre. Men det var också skönt nu så här i, när man vet vad som hände i mitt liv. Att var skönt att vi inte bara gick bananas.
Just det.
Utan vi skalade ner lite.
Och det som plus hände att vi i tänkte... liv för de som inte vet.
Ja, precis. Min pappa dog nyligen. Så det... Har ni inte koll på det så kan ni bara dra åt sig.
Alltså, det är så skönt med någon som man kan skämta med på det här sättet. Fruktansvärda till, alltså för du, ja. Jag var ju lite nervös när jag skulle hämta dig, för jag var så här, gud, tänk om hon liksom alltså du vet att jag måste hålla i mig liksom, jag är nervös och nervös, men du vet jag var lite så här, nu.
Men man vill inte säga fel och man vill känna så här,
man, ja, är men lite vet, man går in och känner av i alla fall.
Ja, visst.
Men att du liksom var liksom väldigt fnittrig. Mm. Och att sen blev det liksom närmast olämplig stämning.
Ja.
Och, men som när jag fick liksom missfall och liksom det direkt spårade ur. Men det, ja, men det var jätteskönt.
Du och jag är ju väldigt lika på att hantera jobbiga grejer. Att man liksom, vad heter det?
Ja.
Kompartmentalisera.
Ja.
Att så här, nu lägger vi undan det i en annan låda. Och i den här lådan skrattar vi och flamsar. Och sen så kanske på natten så är man ledsen. Ja. Allting har sin tid. Men också, för jag skrev ju till dig innan också, för jag visste exakt hur det skulle kännas. Jag känner också, jag vet att det är jätteonödigt, men jag blev så här, åh nej, tänk om jag liksom drar ner stämningen nu. Alla är så här, så blir helt ledsna och jag bara påminner dem om våra föräldrars generations dödlighet. Det är jättetaskigt av mig. Så jag tänker jättemycket på det, men så skrev jag också till dig när du skulle komma hit, bara obs, bara så du vet, så du behöver inte känna att du inte får skämta eller skratta, eller så. Så kör i vind. Liksom. Mm. För det är ju den största trösten jag vet.
Men det hade ju också varit helt okej om man inte... Alltså det, liksom,
ja, gud ja.
För ibland så är man ju inte upplagd för det. Då behöver man bara vara typ ledsen eller typ arg. Alltså du vet.
Visst.
Men det kan vara väldigt kul i alla fall att du är så fruktansvärt disrespectful mot din egen sorg.
Det är det jag alltid har tyckt var det roligaste, att man tar något som är jättejobbigt och bara gör det till ett vadå, det har dratt helvete i sådana fall. Alltså det, och det känns skönt också på något sätt att jag inte bara är sån när det gäller andras känslor. För det hade varit lite värre, men nu, jag har alltid varit det främst mot mina egna känslor. Så det känns ju skönt. Men nog om våra menscykler. Ska vi köra igång?
Nej, det får vi väl göra.
För du är ett ganska mastigt fall, har jag hört.
Jag tror det.
Okej. Då kör jag den här lilla dun-dun-dun-dun.
Okej, så jag har gjort den här grejen igen nu som jag gjorde till förra veckans bonusavsnitt. Att jag hittar något som liksom fascinates me. Och sen går jag in i det stenhårt. Och sen ska jag skriva ner allting. Och då är det inte lika kul längre. För då har jag redan liksom konsumerat allting.
Skulle du säga att du överresearchade då? Att du har grävt ner dig för djupt i hålet?
Nej, jag slappade.
Ja.
Det är det. Alltså, för jag hade väl lika gärna kunnat liksom göra det där och samtidigt ta noteringar. Det är jag ville liksom bara underhålla mig själv.
Ja, nej, men det tråkigaste är ju att sammanställa ett läsbart dokument. Det är det verkligen.
Verkligen. Så det här är inte läsbart.
Nej, men du brukar komma undan med det där alltså.
Ja, men kanske för att jag ändå sitter, tror jag. Hur som helst, jag blev så jävla tagnad för att jag hittade nämligen en Vanity Fair-artikel som hette The Case of the Vanishing Blonde, som skrevs av Mark Bowden i november 2010, som var svinlång men så jävla bra.
Alltså när man hittar en lång Vanity Fair-artikel, vad glad man blir. Då vet man att det här kommer att vara bra gjort. Ibland de skriver in sina egna känslor lite och sådär. Eller? Gör man inte det?
Ja, men också att de beskriver allting. Det är liksom det är som att läsa en novell typ.
Ja. Visst. Jag är glad för din skull.
Jag med. Men sen så insåg jag ju så här, men jag kan inte bara, den var väldigt well researched, men han hade också valt vilka det han skulle ta med, och hade ju också som sagt sitt eget perspektiv. Det var han som hade skrivit det och sådär.
Mm.
Så jag kollade vidare, då fanns det en, alltså för jag hittade en artikel på ABC News och en på Miami New Times som jag läste, jag ska säga det snabbt, men på ABC News då så länkade de till en ABC 2020 som är någon sorts då dokumentärgrej de gör.
Just det.
Som hette då, jag ska inte säga vad den hette, för det gives it away.
Okay.
Och så hittade den på YouTube, men bara part 1-4. Så det fanns fler. Men resten tyckte jag att han hade, ja, det är inte riktigt samma syn på vinkel på resten, utan det är början som kanske är det viktigaste.
Syn på vinkeln?
Ja, alltså jag kan förklara när vi kommer in i det. Alltså yeah. Vinkeln spelar inte lika stor roll.
Jaha.
Mm. När vi kommer in i själva, för det här är liksom ett utredningsarbete vi ska förfölja.
Mm.
Utan jag tycker att det spelar kanske större roll, eller det spelar större roll att få höra från inblandade i början och till viss del i slutet. Och det hittade jag i artiklar och sånt.
Mm. I am very intrigued.
Yes, well, me too, let me tell you.
Ja. Yeah.
Hur som helst. förlåt. Det är februari, 21 februari 2005, så det är ett tag sedan.
Yeah.
Så är det en utility worker, och tror mig, jag försökte översätta det. Men det står också att han jobbade på någon powerplant, skitsamma. Vaktmästare, groundskeeper Willie, jag skiter i. Mm. Någon som jobbar med någonting där man åker traktor en del. Yeah. Blir i alla fall utsänd då till en så kallad cul-de-sac. Du vet, de älskar ju sånt i USA. Det här är Florida.
Vet du vad jag har lärt mig? Jag är så glad att du säger cul-de-sac, för det är ju en återvändsgränd.
Yeah.
Typ i ett villaområde oftast.
Uh-huh.
Det kommer ju från franska, det hör man ju.
Cul-de-sac, är det det du ska berätta för mig nu?
Nej, cul-de-sac betyder alltså the ass of the bag.
Mm-hmm.
Alltså påsens röv.
Ja, påsröven. Mm.
Och det är så kul, för jag änden på en påse är ju en återvändsgränd, men det är så alltså det låter så fancy med cul-de-sac, och sen så bara påseröven, där kan du köra in på, där bor vi i ett jättefint villaområde.
Jag vill hitta en vacker påseröv att bo i.
Välkommen hem till mig då.
Say it's safe for the kids. Det är påseröven. Mm. Nej, men jag tänkte att du skulle säga cul-de-sac, för det är en grej i Gilmore Girls. Skit, vi behöver
inte. Jaha, nej, jag har inte sett det.
Jag tänkte att du skulle sno det. Nej, men i alla fall, det här ligger i utkanten av Miami. Och det här, den här cul-de-sacen är obebodd.
Okay.
Så jag tror inte ens att det är byggt där faktiskt. Som jag har förstått det. Utan det är liksom, här ska vi bygga. Typ.
Yeah.
De har liksom en redo, en återvändsgränd att bygga. Det är så konstigt tycker jag.
Ja.
Varför har de byggt en liten vägsnutt in någonstans?
Ja, du... Säg det. De kan planera.
They love their cul-de-sacs.
Ja.
Mm, i alla fall. Han ser då i den här cul-de-sacen något bland, liksom, det här är precis på gränsen till Everglades. Så det
som är det här hemska träskområdet som du har pratat om.
Mm-hmm.
Som du har varit i.
Och då, ja.
Ja.
På, har jag sagt det eller?
Jag
fruktansvärd grej. Alltså verkligen alligatorernas Tiger King. Jag får berätta en annan tillfälle.
Men jag tror du jag har hört det i podd, vet jag. Men jag vet inte om jag var i samma rum. Så det kan vara att du pratade om det i kafferepet.
Ja, kan vara.
Så man kan lyssna på det, kanske.
Ja, otroligt pinsamt. Men där har jag varit. Mm. I alla fall så ser jag någonting där. Bland weedsen. Det är en kvinna. Hon är väldigt liten. Blond. Naken. Brutalt misshandlad.
Mm.
Medvetslös, men fortfarande vid liv.
Mm.
Hon har blivit våldtagen, alltså otroligt misshandlad och också lämnad att dö. Och hon har legat där, ska visa sig, ungefär 3 timmar. Hon har då, när hon kommer in till sjukhuset kan hon säga att hon har severe head trauma.
Mm.
Och hon har också, alltså hon har fått liksom verkligen otroliga slag mot huvudet. Så att benen runt hennes högra öga är liksom helt krossat.
Åh, fy fan. Jag får panik av att tänka att man har skelett i ansiktet som man kan bryta.
Mm.
Det är...
Jag tycker också att det är läskigt med skelett, alltså runt hjärnan. Att det kan bli så här, du vet, en spricka där.
Mm. Visst. Ha titan istället. Vad är problemet? Verkligen.
Vad håller vi på med?
Jag skrev en stand-up-rutin om det någon gång. Att så här, det är så dumt att vi har en röv. För det är så, varför är det den här läskiga biten? Ja, det är för att det ska vara mjukt att sitta och skydda. Liksom. Man bara... Mm. du vill hellre skydda ditt rövhål än hjärnan. Mm. Egentligen borde vi ha en röv runt huvudet för att skydda huvudet. Men
varför har vi inte
det? Där ska vi ha lite hår. En liten fin frisyr istället.
Vilket sexigt huvud hon har.
Ja.
Det dallrar så fint när han går. Dum, dum.
Ja, jag är Brazilian headlift. Så mitt huvud ser ut som The Kardashians huvud.
Hon måste operera huvudet.
Ja, nej, men det finns en lucka där som jag tycker borde, det är så ofta man trillar, va?
Man ska inte titta efter logik i naturen.
Nej,
makes no sense ever.
Det kanske fanns folk som hade röv runt huvudet, men det var ingen som ville ligga med dem. Så därför så dog de ut. Och det är ju påstå som människor att vi skulle ha legat med rövskallarna.
Mm. Eller så skulle rövskallarna ansträngt sig lite mer.
Tatt lite parfymen, någonting, jag vet inte. Tugga på en björkpinne.
Då. Träna huvudet. Ja. Jävla slapphuvud kanske de vill köra.
Ja.
Förlåt. Okej. Gud. Det var inne på fruktansvärt.
Mm, ja, verkligen.
Hur som helst. Hon vaknar då till slut på sjukhuset. Helt liksom dazed and confused.
Mm.
Och rädd som fan. Hon har ont, men hon vet ingenting. Hon minns ingenting. Och hon börjar skriva på lappar först. Så hon skriver så här, funkar inte prata. Så hon skriver så här, where did you find me? Och where am I? Och de får fram att hon heter Inna Budinska och kommer från Ukraina. Okay. Så hennes engelska är, vad ska man säga, kom si. Jag tyckte det lät ganska bra, men det är inte så lätt i det läget.
Nej, om man är liksom allvarlig chock också och liksom allvarligt skadad så är det kanske inte.
Gud ja. Och hon säger så här, I wanted to be someone, but I guess it changed.
Va? Säger hon det där?
Nej, hon säger senare. Det i en intervju.
Men, nej.
Så, ja, jag vet.
Gud, vad sorgligt.
Det första hon gör i princip, det är att be att få träffa sin advokat. Mm. Och det tycker polisen är jävligt ovanligt för ett offer, liksom. Varför vill du träffa din advokat? Man lär sig också att hon då har bott på ett hotell som heter Airport Regency Hotel som ligger 8 miles, vad blir det då? Typ, ja men lite mer än en mil.
Ja.
Väl.
Ja, en mile är väl 1,6 kilometer.
Mm, 1,5 mil då typiskt. Från där hon hittades. För hon var anställd på ett cruise ship, vilket du älskar antar jag.
Stackars henne.
Hon jobbade alltså below deck. På en sån, med en sån stort cruise ship som ligger där i Miamis hamn. Men hon hade skurit fingret, eller hon har skadat fingret. Jag tror hon hade skurit upp det på något sätt, på något allvarligt sätt, på jobbet.
Mm.
Så då hade de liksom put her up här på det här hotellet så att hon skulle liksom bli bättre. Och hon har också stämt The Cruise Line tillsammans med den här advokaten då för den här skadan. Gissningsvis för att hon inte ville förlora pengar på medical bills och sånt.
Mm.
Men det var en ganska stor grej.
Fatta.
Hon kan inte berätta så mycket, men hon berättar att själva överfallet har hänt på hennes rum. Som ligger på 4:e våningen. Och hon tror att det var 2 eller 3 vita män som har någon slags brytning. Hon säger liksom Hispanic först, alltså latinamerikansk betyder väl det typ där. Brytning. Tror hon, men det kan också vara typ europeisk brytning, typ Rumänien eller någonting. Alltså, så. Hon kommer ihåg att en av de här männen har tryckt en kudde i ansiktet på henne och att hon har tvingats dricka någonting starkt, typ alkoholikt. Mm. Liksom.
Alltså hotellrum, jag har pratat om innan vilken illusion av trygghet är att vara i en villa liksom, för att där är fönster som är gjorda av glas, hur det som helst tar sig in. Hotellrum är ju det ännu mer. Mm. Att man känner så här är jag trygg. Men så är det de här blipplopp-glåsen som liksom inte kan vara skitsvårt att hitta nyckel till. Eller om det är personal liksom. Jag känner mig alltid lite tryggare när det är en sån här nyckel.
Aha, mm.
Ja, för att de här blipplopp, det är så här, jag vet inte, det kan funka till alla rum. Mm. Kanske någon som har fått en fel stämpling på sitt kort så bara blipp, blopp, funkar på alla.
Ja. Men jag haspar alltid nästan.
Du gör det, ja.
Mm. För att det har varit för många gånger när det bara kommit in någon i rummet.
Mm. Jag är lite rädd för det, för jag är så rädd för att det ska börja brinna också. Att jag kanske inte vaknar och att de inte kan komma in då. Ah, ja.
Ja, just det. Det var den grejen.
Ja, yeah, det är svårt att kombinera olika skräckor.
Yeah. Ja. Hur ska man kunna leva?
Ja, ja men för fan vad hemskt.
Mm.
Så efter det så minns hon inget, eller?
Nej, alltså, jo, alltså hon har liksom typ dröm eller mardrömsminnen, alltså fragment av minnen, alltså det är liksom som hon har svårt att liksom veta vad det är, du vet. Mm. Alltså typ att hon säger att någon av männen har tagit henne över axeln och burit ner henne för en trappa. Att hon har blivit någon har tagit ut henne från hotellet bakvägen via en trappa och att hon har blivit våldtagen i baksätet på en bil medan hon bad för sitt liv samtidigt som någon skrattar.
Oh, fy fan.
Ja, så det är liksom starka, så här hemska bilder hon har. Men det är inte minnen, utan det är mer, liksom, som hon säger, dröm. Liksom.
Det måste vara, jag vet inte, bättre eller värre. Men liksom när man bara minns fragment och det är skräck. Och så vet man samtidigt inte exakt vad det är man har blivit utsatt för.
Nej, fruktansvärt.
Fan, panik.
Ja, för grejen är också att jag kan tänka mig att om hon inte ser någonting under tiden, att liksom då kanske hjärnan sätter ihop något lite eget. Mm. Eller du vet, bara att man är halvmedveten under tiden. Att det, alltså att hjärnan efter bara så här, det här har du sett på film eller det här kan du relatera till det här ljudet. Så då sätter vi den bilden på det minnet typ.
Mm.
Så det går inte riktigt, men man försöker få liksom skriva ner allt där och säga okej, det här är hennes bild av vad som har hänt då. Men hon kallas genomgående för ett jättedåligt vittne, vilket jag tycker är sjukt ofräscht att säga.
Ja, men för fan.
Jag fattar väl, men liksom säg det internt i sådana fall.
Eller hur? Man kan säga hon hade väldigt svårt. Det var väldigt svårt för henne att komma ihåg. Mm. Det är väl rimligare ett annat sätt att uttrycka exakt samma sak. Fan, vad kass.
She was a onödigt. Terrible witness. Just a terrible witness.
Och att beskriva henne som vittne också. Är det verkligen? Ja. Stämmer det?
Nej. Hon blir inte särskilt respekterad. Men grejen är, när hon säger då att hon då så här, hur kom det därifrån? Och hon bara, ja men jag blev nerburen då från de här trapporna och de tog ut mig bakvägen. Grejen är att man har då ett väldigt, alltså, ordentligt säkerhetssystem på det här hotellet. Alltså man har liksom staket runt och så the gates are locked och det är liksom både de har en framdörr eller vad man säger till receptionen och så finns det en bakdörr.
Mm.
Den är på natten låst och kan bara öppnas från någon annanstans.
Yeah.
Så man kan inte öppna den på plats på natten.
Okay.
Alla de här dörrarna är också filmade hela tiden. Det filmas också på liksom hissar och sådär. Public areas. Och det är två stycken säkerhetsvakter som alltid är på.
Okay.
Och det man kan se då är att den där bakdörren, det är ingen som går igenom den på hela natten.
Amen.
Så man, det kan inte stämma. Man kan också se när, alltså med nyckelkorten så kan man också se, det finns ett system för att se vilka tider folk har gått in på sitt rum och sådär också. Men grejen är att man kan liksom inte se hur eller när hon lämnade hotellet överhuvudtaget.
Nähä. Och det då, därför... Hon har ju gjort det.
Ja.
Så det är ju lite på deras system då, känner jag.
Mm.
Som man inte litar på helt.
Ja, så kan det vara. Men hon kommer i alla fall hem då runt midnatt någonting den kvällen. Hon har varit ute med en kompis och käkat middag och druckit lite drinkar. Och hon lämnar sitt rum igen tror jag runt 2-tiden. Alltså hon är så rätt uttråkad på det här hotellet märker man. Hon har bott där ett tag nu. Så hon har inte så mycket att göra. Så hon går typ ut vid 2-tiden och brukar hänga liksom nere i repan och snacka med folk som jobbar där och så.
Mm.
Sista gången hon går ut är 3:00. För då går hon till macken och köper ett telefonkort. Så hon kan ringa sin mamma i Ukraina för de vaknar ungefär den tiden. Och sen åker hon upp med hissen igen 03:41. Och sen går hon in på sitt rum 20 minuter senare. Och då man säger okej, men det tar inte 20 minuter från det att man åker upp i hissen tills hon går in på sitt rum. Då borde max ta någon minut. vad gör hon dem? Eller 17 minuter. Och sen då hittas hon där tidigt på morgonen på gränsen till Everglades.
Mm.
Och man kan liksom inte fatta vad fan det är som har hänt. Så man börjar såklart utreda. Och först då får man upp ögonen för en George Perez. För han är nattportieren, eller night managern. Och han har då en masternyckel till alla rum. Och grejen är att eftersom hon har varit där så länge så har hon pratat. Och de har också hängt en del. Okay. Hon är där och snackar med honom flera gånger. Och kvart över två så lämnar han receptionen för att typ så här, åka upp med henne. Och sen är han borta i 15 minuter och sen kommer han tillbaks ensam. Så de är så här, ja. Det är ju tidigare, men det var ändå märkligt. Vad har de liksom? Och han är så här, nej men jag hjälpte henne till sitt rum för hon var så himla full. Men grejen är att de vet ju att hon inte var så full. De har ju sett och de vet, alltså hon var ju inte så full.
Okej. Okay.
Det första han säger när polisen kommer dit är I don't like cops. Så det är inte perfekt att säga direkt.
Nej.
Och men, han är så här, nej men vi han erkänner sen också att de är också kompisar. Alltså, han känner henne på jobbet men de hänger också utanför jobbet. Och är så här, I thought very highly of her. Och du vet, de har haft liksom inte en liksom romantisk relation men de har uppenbarligen haft en relation utöver att han står i repan på hennes hotell.
Hon verkar vara väldigt social och trevlig. Liksom.
Mm. Lätt för verkligen. Social, trevlig och väldigt snygg.
Ja. Mm. Oj vad hon fick dricks på det här kryssningsskeppet.
Oj, oj, oj.
Det fick ju inte jag när jag gjorde kryssningsskepp. Because I was ugly and sad.
Jag vill säga det var inte, men jag vill inte heller gå i den fällan.
Att vi börjar tjafsa, att jag säger, ja. Men jo Johanna, jag var ful, det är okej.
Men du är så fin, älskling.
Ja.
Ja. Det finns också en till som man tycker är lite misstänkt.
Mm.
Och det är hennes kompis, Peter Dimoulias. Han jobbar också på ett cruise ship. Han är Grekland.
Vad gör du?
Jag ser Grekland.
Han var från Grekland.
Det är min gissning på hur de skulle... Jag vet att pappa jobbade massa greker. Det var ju så här, jättemycket greker i Emmaboda när han växte upp då. På 60-talet. Men jag vet fan om jag har hört någon bryta grekisk-svenska någon.
Nej, inte jag heller. Varför vill du bryta på grek?
Därför att han hade en skithärlig engelska som jag försökte få till nu. Men
jag tyckte det var konstigt att du bara, nu ska jag köra på detta.
Men jag säger ofta Grekland för att, jag vet inte varför, jag tror att jag härmar östeuropeer som, alltså, för att vi åker dit mycket. Så på något sätt är det mitt sätt att säga Grekland. Jag ber om ursäkt.
Ja.
Men hur som helst, han jobbar också där och de är kompisar, de har varit ute samma kväll, käkat middag och sådär, hängt. Han är ganska mycket äldre än henne. Om man kan hitta, om man tittar hans tidigare record så har han blivit arresterad för vad som det står som en domestic mellan honom och Ina. Jag tror kanske hon heter Ina, jag vet inte, men det stavas med två N.
Okej.
Okay. Ina.
Så han har slagit henne? Frågetecken? Eller nej, det måste
det inte. Det är inte, det fattade inte jag riktigt, men han och Ina hade då varit ute och det blev typ bråk. För han, de var på någon klubb och han tyckte att det var mycket unsavory people där och att de borde gå, framförallt hon borde gå och hon ville inte det. Alltså det är väl skillnaden mellan liksom, jag vet inte om han var intresserad av henne eller om det bara var att han var äldre och ville skydda henne, lite pappa instinkt liksom.
Mm.
Men alltså hon säkert var så här, vet du hur lätt det är att få en sån här kille i säng eller? På en sån unsavory kille. I don't know. Men på något sätt så har de börjat bråka så pass mycket att polisen har tillkallats.
Ja. Yeah.
Men om det liksom var våldsamt, det, I don't know, faktiskt. Det kan det ju ha varit. Eller han kanske drog en i armen eller någonting.
Det känns, jag bara hoppar till den konklusionen. Oj, vilken missis. Varje gång jag hör, it's a domestic.
Ja, men bara, eller hur?
Men det kan ju verkligen bara vara ett tjafs så att någon har ringt polisen för att de ska kolla läget.
Ja, men det kanske ser också illa ut med en äldre man som står typ och liksom bråkar högt eller skriker på en ung liten tjej.
Yeah.
Fast det är bara typ två kompisar. Liksom.
Mm.
Men ja, hur som helst, det ser ju inte särskilt bra ut. Men man tar i alla fall DNA-prov från båda och jämför med vad man har hittat och sperma i henne. Som har tagit. Och det är inte en match med någon av dem.
Mm.
Sen så gör hon så med, hon bad ju få träffa sin advokat.
Just det. Jag måste och bara fråga, hon minns inga ansikten eller så? Hon minns bara eventuellt någon brytning?
Ja. Hon minns liksom skuggor av ansikten typ.
Mm. Okej.
Okay. Och minns och minns. Du vet.
Mm. Ja, det är ju det med.
Nej, men hon och hennes advokat stämmer i alla fall hotellet. För att de tycker att de har varit negligent.
Ja. Det kan ju vara så.
Ja. Men, det, men liksom, poliserna tycker att det är lite weird. Och är såhär, är det här någon sorts sophisticated liksom, bedrägeri?
En bluff. Ja.
Ja. Är det här liksom en del av något annat? Är det här del av en Eastern European mafia thing? Du vet, sådär.
Det kan
de exotifierar henne ganska mycket, måste jag säga. Att de kallar henne för not a typical rape victim och sånt där. Och man bara, men
gud.
Snälla, för du vet, hon är från Ukraina. Hon kommer försöka överleva. Det är klart hon kommer stämma hotellet. För hon kan inte betala den här jävla liksom, sjukhusnotan själv.
Det låter också som ett sätt som jag vet att många hanterar sorg på. Eller liksom posttrauma. Att man är så här, okej. Okay. Jag måste vara arg på någon eller någon.
Ja, ja.
Det är på grund av någon som detta har kunnat ha hänt.
Mm.
Så då tar vi tag i det istället. Kanske som ett sätt för att liksom slippa känna det jobbiga. Så.
Mm.
Så det var fast jag tänkte. Men att de bara, well, this is very strange. Maybe it's a big plot. She's a con woman.
Ja, och du vet, hon vaknar på sjukhuset i USA.
Mm.
Den enda hon känner där är den här advokaten. Förutom hennes kompisar från Cruise Lines.
Mm.
Ja, vem kommer hon ringa som kan hjälpa henne i den här situationen? Som pratar bra engelska. Som inte är liksom international... Du vet. Det är han. Yeah, så det är inte så konstigt som det låter.
Men de har haft mycket kontakt för innan sånt redan. Där USA. Nej.
Det är precis som att de kan vara så här, gud, det är så himla otrevligt när ni pratar svenska med varandra. För ni pratar ju engelska. Man bara, ah, det är vårt andra språk. Det krävs rätt mycket. Mm. Alltså...
Verkligen.
Du vet vem det är. Att de har liksom inte riktigt förståelse för att vara sådär exotic för dem.
Men jag såg någon meme där bara, Americans are liksom, det var någonting med att amerikaner är så himla förvånade av att de har fått höra hur engelska låter för någon som inte pratar engelska.
Mm.
För de tror att så här, ah, det är sjukt med andra språk, för de som inte pratar de språken, de fattar inte. Då fattar man inte vad de säger. Men med engelska fattar jag alla.
Ja, men vet du vad som hände när vi var på en till pinsam grej när vi var i Miami?
Mm-hmm.
Jävla, vi var på något jävla, du vet, aquarium. Man ska inte gå på det heller. För att, ja. Hur som helst. Så står vi och kollar på någon säl. Och då kommer en tjej som jobbar där och bara, do you want me to tell you their names? Till Betty, så här, jättegulligt.
Mm.
Och så bara, ja, Betty, vill du höra deras namn? Så jag översätter åt henne hela tiden.
Mm.
Så hon bara, that's Scuba, and he likes to blah blah blah, and that's her daughter, du vet sådär. Och sen så bara så typ sa någonting, och det var någonting i alla fall, och så jag bara she doesn't speak English. Hon bara, oh, she doesn't. Hon bara, men
hon är varför, fyra.
Jag bara, no, we're from Sweden, so she speaks Swedish. Hon bara, oh, som att jag hade sagt att hon liksom var handikappad.
Men alltså,
det är typ det sjukaste.
De är så lustiga. Men jag, å andra sidan, tycker det är supergulligt när barn pratar engelska. Fast de är från USA, så blir man så, oh my god!
Ja, men alltså, brittiska barn.
Mommy, where's my... Eller den reelen som spreds jättemycket nyligen på en liten tjej, vad kan hon ha varit, 4-5 år, snackar skitmycket italienska. Hon är från Italien. Och gör de här handgesterna som är jättetypiskt italienska. Och bara, fragatare, och man bara, oh my god, that is the cutest thing. Så man är ju exakt likadan själv.
Ja. Men Sofia, min äldre syster, hennes barn pratar italienska. Deras pappa är från Italien, så de pratade italienska när de var små. Det är skulligt, skulligt, skulligt.
Mm. Läggig.
Och det är så kulligt också, för att de liksom använder vissa sak. Alltså så här typ att deras pappa säger alltid hemma hos min mamma, hon kallas mussan. Som bara, och vi har inte samma mamma, jag och min stora syster. Men de är nära, som är där mycket. Så då kallar de det för hemma hos mussan. Eller som Enrico säger då, hennes man. Casa di mussan.
Casa di mussan.
Ja, för det är alltid hetat hos de barnen också. Ja, men vi ska hem till casa di mussan.
Åh, oh, fy fan vad gulligt.
Det var väldigt kul. Hur som haver.
Ja.
Så de börjar tänka lite så. Och sen så då det här med att hon åker upp i hissen en tid. Och sen så tar det liksom 17 minuter innan hon går in på sitt rum. Vet du vad de tänker då?
Att hon har gjort inbrott eller någonting hos någon annan. Eller?
Nej, att hon är prostituerad.
Såklart. Ja, men såklart att ja. De tänker det.
Ja.
Det hedrar mig att inte jag tänkte det. Nej, jag skojar bara. Det är helt sjukt.
Nej, men alltså, tänk att få den typen av frågor efter den attacken.
Ja. Yeah.
I've been left for dead. Det är inte så att du är prostituerad, för då är det nästan rimligt att det händer.
Nej, men alltså, det, logiken är också så. Mm. Ja, du är ju från Ukraina. Excuse me.
Mm.
Alltså, sinnessjukt.
Men hon är ju såhär, nej, det, nej. Va? För de är såhär, nej men maybe she was going up to service a John. And then, grejen är bara det att hon kan ju neka, men hon kan ju inte bringa någon som helst klarhet i vad som har hänt henne. Utan de är bara såhär, ah, fast det du säger stämmer ju inte. Och håller det typ emot henne lite.
Mm.
Så de gör vad de kan på hotellet, polisen, de letar igenom hennes rum efter bevis, men det ser liksom helt, hennes rum är, ser ut som ett helt vanligt rum. Där kan man inte hitta någonting.
Mm.
Man förhör liksom hotellpersonal, man hämtar också alla bilder eller filmer från övervakningskameror från den morgonen. Och så går man igenom gästlistan. Men grejen är att det här hotellet har 174 rum och det är liksom för stort för polisen att kolla upp bakgrunden på alla som bodde där. Så att det som är kvar efter deras utredningsarbete är egentligen bara fler frågor. Och de får helt enkelt lägga undan det här fallet. Så det som är kvar då är ju den här, alltså hennes stämning, Inas stämning mot hotellet.
Mm.
Och eftersom själva fallet är ouppklarat så kommer det gå till vad man kallar för civil court. Vilket jag tror är en typ av rättegång där man riskar egna pengar från båda hållen på ett annat sätt. Men hotellets advokatbyrå gör då så att de anlitar episka privatdetektiven Ken Brennan. Och ni har hört hans namn förut.
Jag känner igen det alltså.
I ett annat, från en annan Vanity Fair-artikel av just Mark Bowden. Oh. Som också är sjukt bra.
Han tycker att Ken Brennan är skitcool.
Men alltså, gud ja. Han är verkligen bro the mans. Men typ att jag också har det.
Mm.
Kommer du ihåg fallet med Greg Flanagan?
Inte bara sådär.
Det är killen som dör på sitt hotellrum helt ensam av en skottskada som bara fanns på insidan av honom.
Men gud, just det. Mm. Det är typ, jag kommer bara minnas exakt det du säger till mig. Min hjärna fyller inte på med någon annan info.
Mm.
Men okej.
Okay. Det var också då Ken Brennan som man tog in.
Mm.
PI, Private Eye. Ja, mysterier är hans grej helt enkelt.
Very nice.
Han är liksom, han är så classic. Han är väldigt så här solbränd, grått hår, är liksom någon sorts backslick-liknande grej. Mycket liksom gold chains around the neck. Uppknäppta skjortor, ganska vältränad.
Har han mustasch?
Nej. Nej, utan välrakad. Men, och med liksom, du vet, vita tänder. Och S som låter...
Åh, ja.
Mm. Mark Bowden har skrivit "The look said mature, virile, laid back and making it."
Sluta runka nu.
Ja, verkligen. Han är också så här frånskild, men han, och hans tida fru har gått bort och han har vuxna barn, så han har liksom all tid i världen. Han kommer från Long Island där han har jobbat som polis, och sen nu så har han liksom dragit sig tillbaka och jobbar som Ture Sventon i Florida typ. Och åker mycket motorcykel och sådär.
Mm.
Hans policy är så här, och det säger han också till kunden väldigt tydligt. Och nu kommer jag säga det på engelska för att jag tycker om det. "I'll find out what happened. I'm not going to shade things to assist your client. But I will find out what the truth is."
Mm.
Så det är liksom verkligen att han är så här, jag kommer inte hålla på och försöka hitta något sätt för jag kommer göra lasuten, men jag kommer hitta vad fan det är som har hänt. Okej? Okay? Där. Så han får då det här uppdraget och det de vill veta då är vem våldtog och liksom misshandlade den här kvinnan Ina. Eller Ina. Jag säger Ina för fan. Det är för konstigt att säga Ina. Hon heter nog Ina. Det är så svårt bara för det är bara amerikaner som har hört uttala hennes namn.
Ja, ja, så de säger liksom Ina.
Ina. Mm. Ina. Och då vet jag inte. De fattar ju inte dumbel än. Men gör man det i Ukraina? I don't know. Mm. Och han behöver få reda på vem som har, eller om den här attacken har liksom skett på hotellet. Eller om hon själv har gått därifrån för att träffa han som har gjort det här mot henne.
Mm.
Och veta då om hon var ett offer eller med en Eastern European Syndicate. Och om hon var prostituerad.
Men som det låter så kan det ju vara en fördel för Ina också. Att det här utreds ordentligt.
Gud ja. Alltså framförallt om det utreds av någon som är intresserad av vad som hände och inte bara intresserad av liksom att försöka visa på att hon förmodligen kände den här personen eller någonting utan som faktiskt vill veta vad som hänt.
Exakt.
Så, hans första grej är då, hur tog hon sig ut från hotellet? Och det, då måste han ju ha allt material som polisen hade.
Yeah.
Eller har. Och polisen brukar inte gilla liksom privat spanare.
Nej.
Så han pratar med polisen och där är också, men jag måste, förlåt nu kommer jag läsa det på dålig engelska igen, men alltså, hans sätt att prata och Long Island, det är såhär New York dialekt på allting.
Åh, älskar.
Okej, sen säger han såhär: I used to be a cop and a federal agent. Look, you and I both know there's no fucking way you can investigate this case, okay? I can see this through to the end. I won't step on your dick.
Alltså jag älskar också, you and I both know that it's gonna happen, so just make it happen. Det är mysigt med folk som har det självförtroendet.
Jag vet, det är så jävla, I won't step on your dick.
Alltså
när han sa, du vet, jag bara, vet du vad, jag fattar, det här kommer ifrån att det är bara är män överallt, men jag är för patriarkatet, om man får använda det här uttrycket. Det är för bra. I won't step on your dick.
Eller hur?
Jag kommer inte trampa dig på penis, om du tror det är det. Och sen så här, men jag kommer inte göra någonting utan att du vet om det, och jag kommer komma på vem som gör det. Du får arrestera, du får hela grejen, och så här, I won't do anything to fuck it up for you.
Mm.
Så polisen bara, jag gillar den här killen. Och så
jag
får han
jag litar material. På honom fast han inte har mustasch, det är konstigt, men jag gör det.
Det är någonting med att han inte gick mig på snoppen.
Det är till hans fördel.
Mm. Så han börjar knacka liksom dörr kring där hon hittades och på hotellet han bodde. Han kan väldigt snabbt utesluta att hon är prostituerad. Han var så här, han bara, no fucking way. Så han bara, och de bara, ja men de här 17 minuterna då, de var borta. Så han bara, men har någon ens kollat att tidssystemet matchar? För det är nyckelkortsystemet versus kamerasystemet. Och då ser han ju, they don't. Den går 17 minuter efter.
Amen, snälla.
Ja.
Har du provat att starta om datorn eller?
Men jag tycker också om att han går in med inställningen. Alltså trots att han är exakt som han är. Mm. Alltså som jag skulle döma direkt, så går han in med inställningen. Jag tänker inte, alltså, jag tänker gå in i allt med liksom känslan av förmodligen inte.
When you assume you make an ass out of you and me.
Exakt.
Åh. Vilken hjälp. Ja, men vi vet ju att hon är prostituerad, för det har ju gått 17 minuter och det är exakt så lång tid det tar för mig när jag är med, eller jag menar med, när en prostituerad då träffar sina, ja, du vet, du fattar ju. Nej, det var inte det.
Hur lång tid tar det att suga av någon? Ungefär 17 minuter.
Okej, så då vet vi att det inte var 17 minuter där. Så fan, när hon suga av någon
17 minuter? Alltså fy fan.
Ja, men verkligt.
Jag skulle aldrig.
Det är kul att polisen bara, men
du har 3 minuter på dig, sen är jag klar.
Och polisen sitter nu och bara, men om hon inte har sålt sex då, när gjorde hon det?
Ja,
det är det stora mysteriet. Man bara, men
vi kanske inte ser henne på kameran för att hon sålde sex. Det så kan det vara.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I alla fall, han börjar gå igenom de här övervakningskamerorna så jävla noga för att se så här. På något sätt, hon har ju gått ut. Hon har kommit ut genom the front exit. Så måste det vara. Det är det enda vi kan veta. Och för grejen är att det polisen faktiskt har gjort, det är att testa så att alla kameror funkar perfekt. För de var sådana som liksom inte filmade hela tiden utan när någon gick förbi. Okay. Så de har testat att bara gå långsamt, gå fort, gå fel, gå runt, ducka, alltså du vet, allt. Mm. De tar allt. Liksom inget har funkat. Så man kan helt, man kan liksom lita på att de har tagit allt de ska.
Och de inte har blivit avaktiverade av personal.
Tampered with. Nej, men de kan ju se att de har allt material. Eftersom de är tidskodade.
Jo.
Så han bara kollade det. Men först så tänker han så här, okej, men det kan ju vara att hon har blivit typ nerslängd från fönstret. Hon bodde på fjärde våningen då.
Mm.
Alltså ner i buskarna. Så bara, nej, sådana märken finns inte på hennes kropp. Så det kom, det, så var det inte. Okej, men har någon vinschat ner henne genom fönstret? Så bara, ja, men hon har inga sådana skador heller som man skulle bli vinschad. Men om man blivit vinschad med padding, förstår du? Och så tar någon emot henne där nere genom buskarna. Du vet, han bara, ja. Det är typ inte ens möjligt. Och så här, han bara, jag har jobbat med jättemycket sexbrottslingar. Det är inte så tre pers som bara, jag tar med mig en vinsch med lite padding och så kan du stå nedanför och ta emot så att det inte blir någon skada på kroppen.
Mm.
Nej.
When I was in the police force, I worked with a lot of sexual offenders.
Ja, men han är tydligen väldigt så här, han tycker det är, du vet, I think it's horrible. I think a lot of them are loose on the streets and it's one of those things that, du vet.
Mm. Ja, men fan vad mysigt att han tänker på verkligen allt, typ utom aliens och demoner.
Ja, exakt. Är det en demon? Gud, jag är helt inne i det där igen nu. Skitsamma.
Nej, men snart börjar säsong 6 och då vill jag typ ha en watching party.
Åh, gud, ja.
Hur mysigt.
Vadå, finns det inte säsong 5 menar du?
Ja, det kanske är det.
Ja, för de börjar spela in säsong 6 nu.
Ja. Mm. Jag trodde det var en säsong på G vilken dag som helst. Men det var nog bara, fan också. Ja. Never mind.
Vi måste oavsett titta på det tillsammans någon gång.
Det är alltså spökjakt vi pratar om.
Ja, Jocke och Jonna är den demon.
Ja.
För att alltså, igår satt jag typ skrek rakt ut. Och så hade jag ingen som jag kunde bara, oh my god, det här är ändå, du vet. Nu är det ju någonting.
Du skulle ha haft deras app.
Så i alla fall, han kollar då på det här film från folk som kommer och går.
Yep.
Så att han kan liksom, och matcha det med, vem går in i sitt rum, vem har lämnat sitt rum, den har inte lämnat sitt rum, den är borta. Okej, den här går ut, den här checkar ut, ingen väska, okej, bort. Alltså det, han bara eliminerar folk en i taget. Typ, ja men du vet, painstakingly. Det tar ett tag.
Ja.
Tills han är kvar med bara en. För när hon står och väntar på hissen då, 03:41, så står det en stor, lång och otroligt många gånger har hon nämnt att han är tjock. Men jag kommer säga det en gång. Svart man med glasögon bakom henne. Det som är viktigt att komma ihåg är att han är väldigt stor. This is a big man.
Mm-hmm.
De växlar några ord, men verkar liksom inte känna varandra riktigt. Och han är liksom den enda han har kvar. För grejen är, han åker upp med henne då. Och sen så lämnar han hotellet 05:28 med en väska. Grejen är att den här väskan ser väldigt liten ut, så det är därför de inte har tyckt att det var någon grej innan.
Mm.
Utan det är typ en carry-on på liksom plats, som man tänker att där får hon absolut inte plats.
Ja.
Sen kommer han tillbaka en timme senare utan väska. Men han checkar inte ut.
Okej.
Okay. Vilket ju är weird. Grejen är att det han, Ken Brennan gör, det är att han bara undrar om vi inte tycker att den där väskan ser mindre ut bara för att han är så jävla stor.
Mm.
Så han börjar mäta på den här bilden då, när han går ut från hissen med väskan mot liksom golvtilesen.
Aha.
Eller nej, väggtilesen är det. Ja. För att se så här, hur lång är den? Så bara, den är fan längre än vad man kan tro. Och sen så kollar han på typ mattan när han går ut och bara, hur mycket av mattan tar han upp? Det är en sån lång, smal matta.
Ja.
Så får han reda på hur bred den är också. Så han får dimensionerna. Och sen så skaffar han en väska med de dimensionerna. Och så ber han sin kompis som är ihop med en tjej som är lika lång och ganska petit, alltså som Ina.
Mm.
Och hon får plats.
Men gud, vilket dumt misstag att göra. Men alltså mänskligt. Ja. Men
ja.
Vad i helvete?
För grejen är att han reagerar första gången. Det är när han ska gå ut ur hissen. Då fastnar, för han är så, du vet, han bara drar. Det är en väska man drar. Det, är liksom, det ser väldigt lätt ut. För när man, men den fastnar liksom, du vet, mellan hissen och golvet. Du vet, sådär. Och då måste han vända sig om och ta båda händerna och dra till. Så uppenbarligen är den tyngre.
Ja.
Än vad det ser ut som. Så han är så här, okej, okay, där är han. Gotcha. Och, men Ina har ju sagt att det var två eller tre vita män med Romanian eller Hispanic accents. Och han bara, nej, det var inte det. Det var den här mannen.
Okay.
Och han tycker att det känns så jävla obehagligt, för den här stora mannen är helt lugn.
Mm.
För han är så här, jag har sett många gärningsmän tidigare och de är stressade, de är erratic, de är inte så här lugna och samlade.
Nej.
Du vet. Så han tänker verkligen så här, he's good at this, he's done this before. Men grejen är att han vet ju fortfarande inte vem det här är. Och nu börjar hans tid rinna ut. Så han kallar till möte 17 november 2005. Med ägarna till hotellet och liksom försäkringsbolaget och advokaten. Alltså de som har liksom anställt honom. Och yeah. Så här, okej. Okay, tar upp den här bilden och bara, här är han. Det är han. Och här i ligger hon. Och de bara, really? Den här är alldeles för liten. Det är klart, du vet, det är verkligen så här, de skrattar lite. De köper inte det här alls.
Mm-hmm.
Och de bara, men vadå? Hon sa ju att det var två eller tre vita killar. De är så klassiskt att de fastnar så mycket vid vitt och svart.
Ja.
Yeah. Hur som helst, man bara, hon har ju sagt att de låter på olika sätt också. Det kom igen. Han bara, jo, det är den här killen. Kan jag få springa med det här ett tag? Om ni kan ge mig resurserna så kommer jag hitta den här killen. Jag lovar. Mm. Och de är väl liksom kanske lite osugna på det. Som det här uppenbarligen då händer på hotellet. Men han är så här, men det är ändå en win-win. För jag kan visa i sådana fall att han är ju inte anställd av hotellet, den här mannen. Och det är ju bra för er. Det
precis.
Hjälper ju er.
Mm.
Och hur bra ser det ut om ni är ansvariga för att jag tar den här killen? Att vi hittar honom. Då hjälper ju ni till att liksom lösa ett hemskt brott. Och jag är 100% säker på att den här mannen har begått många fler brott. Så då kan ni vara med liksom på det också.
Ja. Yeah.
Så de är så här, du vet, överlägger och är så här, de flesta bara, nej, alltså det här är ingenting vi kan. Och det är ju inte att det skulle vara han, det tror jag. Du vet, så där. De tycker inte alls att det är troligt. Men så liksom motvilligt då, så får han fortsätta. Och då blir han, eftersom det har varit så jävla tungt för dem, att de inte liksom tog emot det med så här, well done, så blir han så här, nu jävla ska vi se er.
Yeah.
Och grejen är att, först går han nu igenom hotellets listor på folk, men de är helt värdelösa. För det är liksom för mycket, för många rum, och det är så jävla, det är så många som flyttar in och ut varje dag. Så att det blir liksom helt omöjligt, och så här, det är ingen i personalen som minns den här mannen. Och när de brukar, man ska väl egentligen fota lägg av folk, och det gör de någon gång då och då, men man ser den där kopiatorn är så dålig så man ser typ inte ens någons ansikte ändå.
Mm.
Så han bara, okej. Okay. Så han går tillbaks till de här filmerna och bara börjar gå igenom och titta skitnoga igen och kolla bara efter honom då, så hur han rört sig de här dagarna. Och i en liten, liten videosnutt så ser han den här misstänkte mannen gå i närheten av hissen. Alltså bara inte till hissen utan på en sån kamera ser han längre bort, runt ett hörn, snabbt. Går han med en lite mindre vältränad man som man verkar känna, som har en t-shirt på sig som han tycker att det står Mercury på framsidan av.
Mm-hmm.
Det här är verkligen, du vet, titta, där i hörnet, där. Den. Där ser jag, det står Mercury tror jag.
Zooma in, att de går... enhance photo.
Exakt. Så det ser ut som att de går mot restaurangen och han kollar bilderna i restaurangen och då ser han, ja, de går in där. Och han letar efter dem liksom på massa filmer och hittar att de har umgåtts en del. Och på en liten, liten snutt så kan han se då att den här mindre mannen har en ID-bricka runt halsen. Man kan inte se vad det står där. Så då ringer han till NASA på tal om det och bara, can we enhance this picture? Men de kan inte det.
Oh.
Tyvärr. Man försöker då fatta vad Mercury är. Så kan det vara någonting? Är det liksom ett spår jag kan gå på?
Är det hans favoritgrundämne? Är det hans favoritsångare i Queen?
Ja, men typ. Alltså det var ju så han tänkte. Det eller, ja, typ. Är det något band?
Yeah.
Men i alla fall. Så han tillbaks dit, sitter och kollar på timmar ut. Och en snabb blink. Alltså, det är någon, han, den här mannen står typ framför någon. Och snabbt så bara rör han sig åt sidan. Bara för att flytta sig från någon annan tillbaks igen. Och då, precis i en split second, så ser han att det står något på baksidan av t-shirten. Och han liksom lyckas efter ett tag för att det står Verado.
Vad heter det?
Så han googlar det och hittar att Verado heter någon så här utomhusmotorsföretag. Det är namnet på en utomhusmotor som görs av ett företag som heter Mercury Marine.
Mm-hmm.
Och nice. Det hade då varit en båtmässa, båtmässa måste det bli, i Miami i februari, när det här hände. Så han var så här, okej, så den mannen kanske har jobbat på mässan för Mercury Marine. Och om han hade gjort det, eller om han gjorde det, så kanske den här misstänkta gärningsmannen också gjorde det. Så då ringer han Head of Security på Mercury Marine och frågar om de... under den här båtmässan hade några anställda som bodde på The Airport Regency.
Mm.
Det hade de inte. Då frågade han, okej, men vilka fick de här t-shirtarna då? Och den här Head of Security kollar, ringer tillbaks 2 veckor senare. Och bara, okej, vi har bara gett ut den här t-shirten på ett ställe och det var i food courten.
Okay.
Finns det något bra ord för det på svenska? Food court?
Nej, jag tror man brukar säga food court.
Eller hur? Det har typ blivit ett svenskt ord.
Ja.
I alla fall. Och de, det företaget som var ansvariga för The Food Court hette Centerplate.
Okay.
Och de är ett jättestort företag som över hela USA som har hand om den typen av grejer. Alltså om det är sportevenemang eller liksom mässor eller du vet, vad det nu kan vara som är stort. Då kan de fixa käket.
Mm.
Och de har liksom anställda överallt. Så han ringer i alla fall till HR på Centerplate och säger att ja, men jag letar efter om ni har några anställda som bodde på The Regency, det här hotellet. Och de bara, ja, fast vi har liksom anställt mer än 200 pers för den här båtmässan från liksom överallt.
Mm.
Och han bara, okej, men någon kanske minns den här killen, för han var verkligen svinstor och hade glasögon. Alltså han väger minst liksom 150 kilo och är liksom 2 meter lång. Och då en vecka senare så ringer den här mannen från Centerplate och bara, ja, några stycken har mindre honom. Men det är ingen som minns vad han heter.
Men vad fan?
Men en av dem minns att från början så skulle han ha jobbat i New Orleans. I en utkant där det heter Zephyr Fields. Det är någon så här på något sportställe. Liksom.
Okay.
Men grejen är, Hurricane Katrina hade precis förstört hela New Orleans. Så det fanns liksom ingen möjlighet för dem att gå dit och bara, hej, hade ni en kille som såg ut ungefär så här? Alltså för att de höll bara på att liksom försöka.
Det är inte läge.
Exakt.
Är det någon överlevande som vet?
Man bara, ja, visst.
Det är inte.
Nej, det var ingen som hade koll på det.
Nej.
Förutom att Brennan då, Ken Brennan, har en polare på polisen där. För att, känn på det här. Han, Ken Brennan har några år tidigare varit på semester i The French Quarters, som är liksom festdistriktet där i New Orleans. Med sina barn. Och då har den här polisen, Demma, precis tagit en kille som har liksom på något sätt kommit loss från hans grepp och bara kutat. Okay. Och då har liksom Ken Brennan sett det och bara flyger efter. Hoppar på honom och håller ner honom tills polisen kommer och tar honom.
Okej.
Okay. Så efter det så kallar den polisen honom för Batman.
Okej, okay. Perfekt.
För att han kom också i så här en svart kavaj.
Och Batman-mask.
Ja. Så han bara, jag kommer hjälpa dig i varje situation du behöver. Så han skickar ut en polis dit och typ lyckas hitta någon som vet vem det här är. Och han bara, tyvärr, så heter han Mike Jones. Och det finns väl kanske en miljon Mike Jones bara här.
I mitt rum, just nu.
Men det som är bra är att han har ju Regency-databasen. Så han går tillbaka dit, hittar en Mike Jones. Han har checkat in 14 februari, en vecka innan mordförsöket. Och han checkade ut 22, alltså dagen efter. Och då kan han också se att på hans visakort så är hans fulla namn Michael Lee Jones.
Mm.
Men det visakortet har blivit cancelled och adressen som han hade uppgett var en adress i Virginia som han inte bor på längre. Och han hade inte någon forwarding adress.
Alltså, när det är så krångligt att lösa någonting, för jag gissar att det blir löst.
Mm-hmm.
Fatta vad nära att man kom undan med det.
Mm.
Redan nu är jag helt amazed över att man kommit så här långt.
Mm. Det är helt sjukt.
Oh.
Och grejen är att han, eftersom han bara är liksom en private eye, så kan inte han få ut mer information från kreditkortsbolagen.
Mm.
Och telefonnumret som han har lämnat vid incheckning hade gått till Centerplate. Och Mike jobbar inte kvar på Centerplate. Men han tänker, Ken Brennan tänker så här, att hans jobb på Centerplate måste ha passat honom perfekt om han nu är the big predator som han tror att han är. Mm. För då åker han från stad till stad med det här jobbet. Kan hitta nya offer överallt. Always keep moving i jakten liksom på nya offer. Och företaget betalar resa och utgifter. Toppen.
Verkligen.
Så om han har slutat på Centerplate så borde han jobba med något liknande upplägg någon annanstans. Så han går till Centerplate och bara, kan ni snälla ge mig en lista på era 20-25 största konkurrenter, tack.
Men gud.
Sen tar han den listan och ringer HR på alla, en efter en. Det finns ingen Mike Lee Jones där. Ett av de företagen som är på den här listan heter Ovations. Och de har högkvarter i Tampa som ligger där i närheten. Och han skulle upp dit i alla fall. Så han bara, men jag går dit. Då hoppar jag in dit på vägen. Och när han kommer dit så lyckas han snacka sig in hos vice vdn. Såklart. För han är Ken Brennan.
Mm.
Och så här, okej, men har ni en anställd som heter Michael Lee Jones? Som är en stor svart man med glasögon. Och vice vdn kollar inte ens. Utan han bara, men har du en subpoena? Alltså, det är väl någon sorts, har du liksom, inte husrannsakan, men typ en...
Ja, vad fan det nu heter. Har rätten beordrat?
Ja, har du papper på att du får begära de här uppgifterna
exakt,
av mig?
Exakt, exakt. Och det låter ju ganska rimligt att man som HR på ett företag inte bara kan så här, ja, han jobbar här och har jobbat här så här länge och han bor här. Så.
Visst. Men då vet ju han att han jobbar för dem. För annars skulle han ju sagt nej. Men han vet inte var. Så han ringer Miami-polisen och de är så här, fixar ändå ett sånt här papper, en subpoena.
Mm.
Och då får han ut att han jobbar i Frederick, Maryland. Så han lyckas liksom hitta den här jävla killen.
Herregud.
Mm. Så Miami-polisen, som heter Detective Foot, sexigt, han drar dit med en kollega. Och han har ju inte varit med på den här, vad ska man säga, så kallade resan. Så han är jävligt skeptisk, när detektiven, eller polisen, Detective polisen. Men han har ringt den här Mike då tidigare på dagen och är så här, kan vi ses typ? Hållit det ganska bakt. Men bara så här, ja, vi undersöker en grej i Miami. Det hände under den här båtmässan och visst jobbade du där då? Och han var så här, ja visst, det gjorde jag. Och jag var i Miami då och visst, jag kan träffas och liksom prata. Inga problem kom till där jag jobbar.
Och det konstigt är inte så jävla... ändå, om man har begått ett brott, att man är så, ja visst.
Jag vänligen kom till mitt jobb.
Ja.
Inte så vanligt. Så när han kommer dit så är det så här, han ser ju ganska intimidating ut den här mannen, men Mike då, men han är väldigt så här lugn och försiktig och liksom, ja men soft spoken och liksom nästan passiv. Och han har på sig då de här glasögonen med så genomskinliga heter det skalm? Va?
Ja, det är de på sidorna. Bågar är de.
Bågar, just det. Mm. Och är väldigt så här, men vänlig och trevlig. Och ja, det verkar som att han är väldigt omtyckt på sitt jobb och sådär. Och han står där i sitt förkläde. Och polisen är så här, vad fan, det kommer ju inte vara han liksom. Så han är så här, okej, men när du var i Miami, har du träffat någon tjej då? Och då säger han att han har hooked up en gång. Och detektiven bara, kan du beskriva vem det var? Och han bara, I only have sex with white women. Är det... Inte just, alltså the racial issue aside, jag hatar när någon kan svara med tydliga preferenser.
Ja, det är fan.
Jag har bara sex med rödhåriga. Jag har bara sex med kvinnor som är över... Alltså du vet...
Ja, men verkligen.
Jag vet inte, jag fattar väl att folk har det, men jag får alltid lite... Nej.
Ja, men när man är stolt över det, eller liksom passionerar ut det, då blir det så här... Okej, men vad fan är grejen då? Jag tycker det är samma sak med liksom... Och jag brukar liksom inte vara så här... Vi måste prata om hur korta män har det. För jag, det är en grej som man liksom försöker svårt jämföra för. Alltid med hur kvinnor behandlas.
Ja.
Men just där, när folk säger att jag skulle aldrig dejta en kille som är under 1,80 eller något. Då blir jag också så här, men... Jag fattar om du känner så. Känn vad du vill, ha vilka preferenser du vill. Men när man säger det så blir det lite äckligt.
Ja, men också lite så här, jag skulle inte ha sex med. Det är klart, vi kan väl bli attraherade av varför har du en sån konstig... Det är inte en matta, det är liksom inte en möbel. Vanligtvis tycker jag att det är snyggt när någon är lång. Eller jag tycker det är liksom, jag brukar bli mest attraherad av vita kvinnor. Men inte jag har uteslutat. Alltså det är liksom så märkligt. Ja, skitsamma.
Verkligen.
Ja, och då frågade polisen då, men hade du sex med någon på det här hotellet, Airport Regency? Och han bara, nej, absolut inte.
Jag bor bara på vita hotell.
Exakt. Och han bara, nej, men hon jag hade sex med i Miami jobbade på båtmässan. Och vi hade sex på ett annat ställe. Typ.
Okay.
Och han bara, okej. Några blonda kvinnor? Hade du sex med några blonda kvinnor? Och han bara, nej. Någon med någon utländsk brytning? Och han bara, ja, så hon jag hade sex med i Miami var från Tyskland.
Mm-hmm.
Så de är så här,
tycker inte han det är weird att de ställer alla de här frågorna?
Jo.
Konstigt.
Men så, och att polisen känner ju att han, du vet, han har inte gjort något den killen. Så de är så här, vi lägger alla korten på bordet. Så de bara, okej, lyssna. Vi har en kille eller en tjej som blev våldtagen förra veckan och lämnades så till döda ute i liksom vildmarken. Mm. Hade du något med det att göra? Och han bara, nej. Va? Självklart. Alltså du vet, verkligen så här chockad. Och bara, absolut inte. Och de bara, you didn't beat the shit out of this girl and leave her for dead in a field down there? Typisk polis.
För att om du gjorde det skulle du väl berätta det? Det lovar du väl ändå? Att du skulle bara
erkänna. Samvete, kom igen. Ja. Så de bara, nej, absolut inte. Så de bara, okej, men skulle du kunna tänka dig att ge ditt DNA? Och han bara, absolut, visst, jag har verkligen inte gjort det här.
Okej.
Så polisen ringer Ken Brennan när han kom tillbaka och bara, alltså du vet, det är inte han. Alltså verkligen inte. Han lämnade DNA helt frivilligt.
Ja, så de tog det i alla fall. Jag trodde du skulle säga, men vi tror inte att det är hans, vi sket i DNA.
Nej. De tog det. Men här Ken bara, nej. Alltså det är 100% han. Och sen flyger han själv upp till Frederick med sin son. Och är där i 3 dagar och bara pratar med den här Mike Jones hela tiden. Okay. Han bara fortsätter vara så, nej, det är verkligen inte. Det tar flera månader. Men sen kommer DNA-resultaten tillbaks.
Månader? Shit.
Och då ringer polisen till Ken Brennan och bara, you ain't gonna believe this.
Och Ken it's bara, him.
Bara, you were right. Man bara, varför säger you ain't gonna? Han sa hela tiden att det var han.
Jag sa bara 100%. Det lämnar inte mycket utrymme till annat.
Verkligen. Så han flyger upp då till Frederick i oktober. Träffar polisen där och så arresteras han. Då har det gått 11 månader sedan Ken Brennan tog på sig det här fallet.
Och det är så han har, om han nu har gjort det många gånger innan, så är det garanterat så han har kommit undan med det. Att det är ingen som tycker han känns hotfull som hans person liksom. Och han känns harmlös och trovärdig och lugn.
Mm.
Det är väl helt i sin ordning allt detta.
Ja, gud ja. Och att han är lite svår att få tag på. Man har, för ett våldtäktsfall, du vet, det har inte mer än en vecka. Så släpper man det.
Visst.
Hemskt nog.
Det är som att du har hittat på det här helt själv. Hejdå.
Ja, jag menar, hade hon inte liksom lämnats för att dö in a ditch?
Och stämt hotellet. Hade hon inte gjort det så hade det aldrig löst.
Nej, då så absolut inte. Men jag menar att hon fick säkert extra liksom polisresurser på grund av det. Och ändå var det ju inte särskilt mycket, får man säga.
Nej, gud nej.
Står det inte framför näsan på så här, då hittar vi inte.
Vad tycker vi ska göra? Leta.
Verkligen.
Något annat för mig.
Jag kan inte bry mig om allt.
Jag skulle inte kunna sova på nätterna, förstår du?
Han blir i alla fall åtalad för lite olika grejer som har att göra med våldtäkt, kidnappning och misshandel. Mm. Grov misshandel. Inte mot försök. Jag tyckte det var märkligt, faktiskt.
Mm. Väldigt kanske.
Men han nekade i alla fall till allting hela tiden. Fortsätter vara så very soft-spoken och väldigt försiktig. Han säger att han har aldrig haft några problem att betala för sex. Så varför skulle han behöva våldta någon? Och att han inte fick någon kick av att göra kvinnor illa eller någonting sånt.
Återigen, när hade han fick veta det, så hade jag ju berättat.
Vad sa du?
Återigen, hade jag fått en kick av det så hade jag ju såklart berättat det.
Ja, verkligen.
Jag har inget intresse på att ljuga för polisen.
Varför skulle jag behöva våldta någon när jag lika gärna kan betala för sex?
När jag lika gärna kan ha sex med folk som inte vill ha sex med mig för pengar.
Exakt. Men när han får veta då att DNA-testet kommer tillbaka positivt, så är han så här, nu när du säger det. Jag hade ju sex med henne, men hon var ju prostituerad.
Ja, visst.
Och jag betalade henne $100. Och när jag lämnade henne så var hon i fine shape. Fast väldigt, väldigt full.
Du vet, hon började slå sig själv.
Så du förstår också att han lägger till fast väldigt, väldigt full. Det tycker jag är obehagligt.
Ja, visst. Det är alltid det. Om en kvinna är full då.
Och också att han säger att hon var prostituerad. Man bara, varför är det så även om? Eller?
Ja, det är så.
Vad spelar det för roll?
Så ni behöver inte bry er.
Och han har då tidigare blivit tagen någon gång för att han har köpt sex. Så att de tycker ändå att det är liksom checks out lite.
Mm-hmm. Tar det 17 minuter eller vad skulle du säga? Nu kan vi bara reda ut det här nu en gång för dem.
Ta in henne så får vi se. Jo, nej men. Han är verkligen så här. Du vet, de visar bilder på hennes ansikten. Hon var så jävla misshandlad. Han bara, alltså, I did not hurt that girl. I'm not violent. Okej, okay. Och de bara, okej, men varför tar du ut din väska från hotellet liksom 2 dagar innan du ska checka ut? Vad fan är det om?
Yeah.
Han bara, nej men alltså, jag kommer inte ihåg, ska jag lämna den dagen eller nästa dag? Jag var inte säker. Och då tänkte jag så här, fuck it, it's time to go. Va? Så de bara, okej. Men vad var det i väskan då? Han bara, nej men kläder och skor och ett videospel och så här vanliga grejer. De bara, Men konstigt, för den var ju väldigt tung. Du var ju tvungen att använda båda händerna när den fastnade i hissen. Så vad fan, varför var den tung då om det bara var kläder i? Han bara, ja men just det. Ja, men för jag hade supermycket böcker i den också. Det glömde jag säga nog. Jag läser väldigt mycket. Ja men avid reader.
Böcker i blindskrift var det. De är ju tunga som fan alltså.
Och de bara, okej. Okay, ja, jag fattar. Nämn en titel på en bok.
Det är som jag såg en gång någon sån här talkshow host, jag kommer inte ihåg vem det var. Men de gick ut på stan och sa till folk, name a woman.
Och folk bara,
Michelle Obama. Alla fick panik.
Okej,
nämn en bok.
Ja.
En bok i hela världen liksom.
Ja, men en titel på en bok som du hade med. Eller bara, du vet. Han bara, han kom väl på en enda. Han kan inte säga en bok. Inte en bok kan han säga. Det är så jävla dumt att han inte kommer på en enda bok. Men du gillar att läsa?
Okay.
Ja. Du kan inte säga typ, säg Moby Dick. Bara säg det.
Ja, men Bibeln. Fan,
ja, verkligen. Verkligen. Jag hade med mig 20 biblar. Och inte pocketversionen om du fattar vad jag menar.
Jag vill inte säga det för jag hade snott dem från hotellrummet då.
Det känns pinsamt. Mm. Men då, eftersom Ina inte minns den här attacken rätt, och eftersom hon är från Ukraina och lika gärna kan vara prostituerad, och eftersom hon blev våldtagen, så skulle det bli alltså ord mot ord i rätten, tyckte man.
Plus DNA mot DNA.
Mm.
Men det har de glömt nu. Mm.
Så det slutar då med att åklagarna liksom kör en sån settling. Alltså de kommer upp med någon sorts deal med Jones. Så han får liksom då säga att han är skyldig till sexual assault.
Ja, men vad fan.
Och så släpper man resten och han får 2 år i fängelse.
Va?
Mm-hmm.
Och där är det slut?
Nej. Det är ju inte det.
Nej.
För Ken Brennan är då övertygad om att det här inte var hans första gång och han är inte så jävla nöjd med det här utfallet från rättegången.
Åh, det är inte bara så. Åh, jag hittar honom, nu är jag klar, nu går jag hem och kokar kaffe.
Nope.
Åh, min hjälte.
Jag älskar honom.
Mm.
But this ain't a fucking one time deal. Nej, han säger this ain't a one fucking time deal. Bättre. Han bara, nej men alltså lyssna, det här, han vet precis vad han håller på med. Sätt in, nu får ni dra in hans DNA i systemet. Och då menar jag såklart CODIS då, Combined DNA Index System.
Yes.
Så det gör de sent 2006. Och då flera månader senare, för det tar väldigt lång tid, för när man får en hit så ska man kolla om det stämmer, bla bla, så har man fått 3 new hits. 3 stycken.
Yeah.
En i Colorado. Där var offret en blond tjej med blå ögon som hade blivit uppplockad tid på morgonen 1 december 2005 av en främling. En väldigt stor svart man med glasögon som har sagt, du kan åka med mig om du vill. Och sen så har han snackat in i hennes lägenhet och våldtar henne medan han håller sin hand väldigt tajt över hennes mun.
Mm.
Och 2 stycken i New Orleans. Den ena där, också blond, är ute och festar i The French Quarters. Och då är det, det här är liksom återkommande, att hon då har liksom, lite för hårt. By her own admission, a little too hard.
Vadå? Jag fattar inte.
Att hon har festat lite för hårt.
Mm.
Det var dumt ju. Det var ju lite dumt. Skämtar du?
Kan man få
fan att det blivit för festa? Full?
Nej, men jag...
Med det tankesättet så har jag varit rapeable. Alltså minst 10 gånger per år hela mitt liv.
Visst. Läget av att, ja men du fick ju räkna med då. Av att det hände någonting.
Verkligen.
Och händer ingenting, ja men då är det nästan synd. För du borde ha lärt dig en läxa.
Mm.
Alltså för fan vad det är obehagligt.
Jag vet. Och det här är ändå folk som är så här välmenande. Men de bara tänker inte på att så kan man inte tänka.
Och jag blev så ledsen när de tänker så om sig själva också.
Jag vet.
Att man är så instöpt i det.
Och alla tycker så här, ja men fint, stackars dig. Men ja men det är bra att du har lärt dig det i alla fall.
Ja.
Så 5 maj i alla fall 2003 så letar hon då full efter en, hotell, efter en taxi tillbaka till ett hotell. Mm. Och då kommer då Mike med sin bil och bara hoppa in. Och sen kör han henne till en jävla vacant lot någonstans. Alltså någon så här lite över... övergivet ställe och valt henne där. Han trycker också sin hand över hennes ansikte så där tajt, alltså hårt.
Mm.
När han attackerar henne.
Men han har inte drogat folk innan alltså?
Nej, men vi vet ju inte om han har drogat henne heller. Han kanske bara liksom tryckte. För han som säger att han fick en kudde eller något över ansiktet. Hon kan ju bara fått en stor hand som liksom gör så att hon liksom inte får syre på länge. Alltså du vet.
Mm.
Eller så har hon börjat så här kämpa emot. Han har, liksom, han har ju verkligen misshandlat henne. Framförallt mot huvudet. Det kan ju ha fuckat upp någonting hos henne.
Ja.
Och sen har hon drömt. Och som sagt, huvudet lägger till lite egna grejer.
Mm.
I alla fall. När han håller handen över hennes ansikte så biter hon honom så hårt. Att hon har så här skinnbit, eller så här hudbitar mellan tänderna efter.
You go.
Det tyckte jag ändå var skönt. Mm. I alla fall. Sen kör han därifrån. Och lämnar henne där. Och det andra offret i New Orleans berättar liknande, men det är också så här, men hon kan inte peka ut honom på en photo lineup. Man bara nähä. Men hans DNA, va?
Mm.
Ja.
Han har ju pekat ut sig själv.
Ja, eller hur? Men han har också varit då, man kan säga att han har varit i Colorado Springs och i New Orleans, de rätta datumen och så.
Mm.
grejen är så här, det är så störigt för den här, när han har suttit av sitt straff då i Florida, så flygs han till Colorado Springs för rättegången där.
Mm.
Och grejen är att den här kvinnan har dött.
Nej.
Innan han släpps. Av andra anledningar.
Mm.
Mm, så de har liksom inte offer som kan vittna, utan då tar man in då hon från New Orleans och Ina och visar på att han har gjort det här förut, och de får förklara och så, ja, du vet, man visar det på ett annat sätt och att de liksom liknar varandra och så. Och det är det att hon från New Orleans är så här, hon är ett sånt himla bra vittne. Hon har så bra minnen och du vet så här, ja, du vet vad jag menar.
Mm.
Medans då Ina är så himla dålig på det.
Mm.
Och grejen är att det är också så här, ja, alltså han blir dömd, men alltså för hade det bara varit två stycken andra, eller alltså du vet, han kanske, för han menar då på att nej, men de var prostituerade och de har bara anmält mig för att de inte, för att de, ja du vet, varför. De bara, ah, hade det bara varit två från olika stater som hade sagt det samtidigt, att du hade våldtagit dem fast de var prostituerade, då hade vi kunnat köpa det. Men när det är tre, nej.
Va?
Mm.
Jag fattar inte.
Nej. Skitstörigt. Han får i alla fall 24 år till life.
Mm.
Och 12 till life. Så att han var 30, alltså nu är han väl 48 då. Han har sitt första parole hearing 2032. Men man räknar med att han kommer sitta inne tills han dör.
Mm.
Och Ina fick 300 000 från hotellet.
Och oj!
Deras säkerhetsföretag.
Fan vad nice.
Mm. You go, Ina.
Ja, mm. Fan vad sjukt. Du stämde dem. Ja, förutom att de är skyldiga mig pengar.
Ken Brennan är helt säker på att han har begått fler sådana här brott. Och han bara, så fort någon bara orkar kolla på cold cases och sånt, så kommer man se att det var han. Jag garanterar att de kommer hitta fler. Och Ina Budinska sa efter den senaste domen att hon säger, I feel happy, the criminal is where he's supposed to be and he's never gonna hurt nobody in the future.
Blev hon återhämtad? Alltså, kunde hon återhämta sig fysiskt?
Ja, alltså jag har den här dokumentären, så hon med och pratar.
Mm.
Det tycker jag, det var väldigt skönt att se, tycker jag. Ja. Eftersom hon blev så, tycker jag, illa behandlad. Och hon blev också ledsen när hon pratade om, alltså att hon blev, alltså att de trodde att hon kunde vara prostituerad och sådär.
Ja, fy fan.
Men hon är, ja, fysiskt, så, och hon är alltså stark, jag gillar egentligen inte ordet, men hon verkar i alla fall kunna prata om det och vara liksom med. Eller så.
Fy fan vad räligt. Men vad skönt. Han sitter inne nu.
Mm.
Oh. Så jävla nära. Att, det bara, att han bara hade kunnat fortsätta. Det är inte som att han hade slutat med det heller.
Nej, gud nej. Men han, alltså grejen är att han var jättenära på att döda Ina. Så att jag undrar, och de andra var ju tidigare. Och de, det var ju fruktansvärda överfallsvåldtäkter. Men det var ju inte nära. Alltså han har ju inte misshandlat dem på samma sätt.
Nej, det har eskalerat liksom.
Ja.
Mm.
Så man undrar om man har lyckats döda någon innan. Eftersom han var så jävla lugn den här gången.
Mm.
Det måste han nästan ha gjort.
Frakta ut henne i en jävla väska. Alltså,
ja, och jag menar, om man bara vågar titta på prostituerade kvinnor, alltså kvinnor som säljer sex, så tror jag verkligen att han har mördat tidigare.
Ja, gud ja.
Mm.
Ja, fy fan. Mm. Snyggt.
Men alltså, hur sjukt fallen då?
Mm.
Mm.
Verkligen. Ken Brennan. Jag vill liksom bara se en film om honom nu.
Ja.
Ja, mycket bra. Tack så mycket, Johanna.
Thank.
Det här blev ett supermastigt avsnitt.
Ja,
vilken fest. Och så bor ni i Stockholm, så ses vi ikväll på stand-up på Cirkeln. Biljetter finns på biletto.se.
Det gör vi. Annars så hörs vi igen nästa vecka eller på torsdag om du är Patreon. Och vill du bli det, så går du in på vår hemsida och kollar hur man gör.
Kolla fram till bonusavsnitt där, så får man två avsnitt i veckan istället för ett. What? Och den här veckan på torsdag kommer jag prata om någon, alltså lite speciellt. Det är liksom en som kallas Dr. Död, men det är inte den vanliga typen av Dr. Död. Och det är lite urban legendary, som verbet. Alltså, det är mytomspunnet och konstigt. Jättegott.
Fan vad spännande. Hörni, ha det så fint nu så hörs vi.
Gör vi.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.